Härligt att se er så här på söndagen. Det är ju första advent. Inte för att det känns så riktigt ute, men det är ju så det är ändå, i almanackan i alla fall. Och första advent är ju den dag vi läste texten, just den som Louise läste i inledningen. Palmsöndagstexten. Där Jesus rider in i Jerusalem. Där folket lägger mantlar och palmblad på vägen och ropar sin glädje till Jesus. Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Varför ropar de då? Varför är de så glada? Varför denna fest när Jesus kommer? Och jag tänkte återkomma till det lite senare. Jag lovar. Jag vet inte hur många av er som har drabbats av inbrott eller stöld någon gång. Vi som familj har varit relativt förskonade på det. Vi var på gudstjänst en gång för många år sedan i en församling utanför Örebro. Och under gudstjänsten så fick två personer för sig att dels gå in i kapprummet i den kyrka vi var i och ta de jackor som var snyggast och dyrast. Och så gjorde de inbrott i ett antal bilar, bland annat våran. Så när vi kom ut från mötet där så saknades bilstereon och ganska många prylar i bilen. Ett par dagar senare så ringde polisen från Västerås och de hade fått tag i en kille som hade hittat våra grejer i en container. Så att vi fick tillbaka det mesta av grejerna. Våra barn sa att hoppas vi inte får tillbaka mammas glasögon. Så det... Därför att hon hade ett par glasögon som är så där, i bilen, för hon tyckte att hon såg, och de kom inte tillbaka heller. Så var det. Men bilstereon kom, faktiskt fel bilstereo första gången, men jag bytte den till rätt bilstereo. Så är det ju, så gick det för den gången. Ja. Hur som helst, men jag känner andra personer som har drabbats av större inbrott. Där de har blivit av med tv och pengar, datorer och telefoner, värdesaker, smycken och sånt som stulits av olika anledningar. Och det där kan ju ersättas genom att man får tillbaka sakerna för att någon hittar dem. Ibland kommer ju stöldgods till rätta. Men de flesta gånger så ersätts de där sakerna istället med att man har en försäkring. Som då gör att man kan köpa nya saker som ersätter dem som man har blivit av med. Och det funkar i de allra flesta fall, utom just när det handlar om saker som har ett affektionsvärde, alltså ett personligt historiskt värde. De går ju aldrig att ersätta riktigt. Men annars går ju det mesta av de materiella förlusterna som det innebär med ett inbrott att ersätta. Men hur är det då med de icke-materiella tillgångarna som vi har? Går de att ersätta? Så icke-materiella tillgångar, vad innebär det? Ja, jag tänker så här, inte bara jag, men jag tycker till, tänker så här att en exempel på en icke-materiell tillgång är ju trohetslöftet som man ger till varandra när man gifter sig. Det är ju en fantastisk rikedom det finns i ett trohetslöfte. Därför att när man säger ja till en person, att älska personen i nöd och lust hela livet, så innebär det att man säger nej till alla andra. Det är ju så att om jag skulle gifta mig med Stina idag, så innebär det att jag i princip skulle säga nej till ungefär strax under 4 miljarder andra kvinnor. Jag är inte säker på att alla vill ha mig, men ändå så är det ju så. Men det kan ju, ja, ni förstår poängen. Det är ju så att vi är nästan 8 miljarder människor på jorden. Men det är ju så faktiskt det är. Stina skulle ju också då innebära att hon säger nej till nästan 4 miljarder andra män. Det är ju fantastiskt. Det är ju inte så att man gör så. Jag tror inte att Louise hade sin första vigsel här om veckan. Jag tror inte du sa ju bara att vi kan sån ja till. Inte namnen på alla de sån nej till. För det går ju inte. För det är ju rikedom just i trohetslöftet. Att man ger, att vi ska älska varandra för evigt. Men vad händer då den dag när otroheten kommer in? När den icke-materiella förlusten drabbar oss? Kan den ersättas, vad händer då? Eller ta vänskapen, vänskap mellan två människor, personer som kanske har vuxit upp eller funnits på samma plats i många, många år. Man har upplevt saker tillsammans, kanske gjort, åkt på semester tillsammans, eller det som har ju skapat den här vänskapsrelationen. Det är ju en fantastisk tillgång, det tror jag de flesta, alla er, ni som är här, håller med om, att vänskapsrelationer, det är ju en, eller vänskap, det är ju en fantastisk icke-materiell tillgång som vi har. Tänk att ha vänner. En del har många vänner och en del har få vänner. Och en del är ju så där riktigt nära vänner som man delar livet med. Mycket. Det är en fantastisk tillgång, en icke-materiell tillgång som vi har. Men vad händer den dagen när sveket kommer in i vänskapen? Eller konflikten kommer in? Eller telefonen tystnar? Man slutar ringa till varandra? Det finns ju många saker som kan skada en vänskapsrelation. Hur kan den icke-materiella förlusten ersättas? Eller när man delar någonting så där personligt i en liten grupp och de andra personerna garanterar att det du säger, det kommer att stanna i den här gruppen. För ibland är det ju så att sånt, ibland behöver man berätta för någon annan vad man har upplevt och man har problem med något eller vad det nu är för någonting, och sen är det ju den lilla gruppen, så delar man det där värdefulla och sen lovar de andra att men det som sägs i den här gruppen, det stannar i gruppen. Ingenting kommer det, vi kommer inte prata om det som är, när vi går härifrån så säger vi det inte till någon annan. Och så får man reda på att det som jag delade, det personliga, det har fått en spridning som jag inte ville. De här löftena om att inte dela någonting annat, det bröts. Hur lagar man en sån förlust? En icke-materiell förlust, ett löfte som bryts. Kanske då har du upplevt något sånt. Men de där icke-materiella förlusterna, de kan ju vara många. Det kan ju vara förtal, eller mobbning, eller utfrysning. Det kan vara skvaller, hat, eller vrede, egoism, girighet eller oenighet. Ja, det finns många saker som vi kan drabbas av. Och varje gång en icke-materiell förlust drabbar oss så gör det ont här inne. Det sårar oss i det inre. Här. Vi har nog alla drabbats av olika saker som har skapat sår inom oss. Och det finns inget försäkringsbolag i hela världen som kan ersätta det vi har förlorat som är icke-materiella saker. Det finns inget försäkringsbolag som kan ersätta det. Och ingen människa vill heller ha ett sår eller ett tomrum här inne som en förlust innebär. Det är ju så, alltid när vi förlorar någonting, då är det ju tomrum. Det är ju så med de materiella tingen, så är det ju tomt där de materiella tingen fanns. De kan ge tättat och köpas nytt. Men det också skapas, de icke-materiella förlusterna skapar ett tomrum här inne. Och ingen människa vill gå med ett tomrum här inne, vilket gör att man fyller det snabbt med något annat. Jag vet inte om du har drabbats av de där förlusterna och känt ett tomrum här inne och känt och behövt fylla det med någonting. En del fyller det med alkohol eller droger. Andra fyller det med aktiv träning. Andra söker sex på nätet eller köper sex. Andra äter mer. En del köper mer godis bara för att man drabbas och försöker fylla det där tillfälliga, det där hålet med någonting annat. En del går på fester och grejer. Andra arbetar mer. Gör mer saker så att man slipper ta tag i det där. Det där som gör ont, det där som är tomrummet som händer. När jag kommer hem och sätter mig, inget annat pockar på, då känner jag av hålet. Men gör jag massa annat hela tiden så slipper jag ju känna det. Fast jag ändå vet att det finns där. För ingen människa vill gå runt och ha sår och tomrum i sitt inre. När jag tänkte på det här så kom jag att tänka på i början på, eller ja, på 80-talet när jag fick körkort och skaffade bilar, så var de inte av bästa kvalitet. Dels så krockade de en del, men en del var och fick, ja, skrotas av den anledningen, och en del försökte jag laga ihop. Det var ju så att man hade bilar med rost. Jag vet inte, ja, det finns rost idag också, men inte så ofta. Men det var mycket rostiga bilar på den, i alla fall i min prisklass som jag hade när jag var ung. Och så där. Och då skulle man ju besikta bilen, och det fick man ju inte, gick ju inte igenom det för det var rost. Och då lagar man rosten. Och var man lite så där, inte så jättetät med ekonomin, så då försökte man fuska lite. Det är att man fyllde det där rosthålet med allt möjligt. Och sen la man på en riktigt mässpackel och sen slipade man och man lackade och polerade så det såg väldigt snyggt ut. Så hoppades man när man åkte besiktning att den där besiktningsgubben inte skulle ta sin lilla hammare och slå på det där stället som jag har lagat, utan på de ställen där det var helt. För han visste ju inte, någonstans under den där fina polerade ytan så fanns ju mitt hål, men det döljdes ju. Ja, ni har inte gjort sånt, men det hände att jag gjorde sånt. Men jag förstår att det var ingen som kände igen det. Nej, vi går vidare. Men jag tror att många människor gör likadant. Att när de får hål i sina inren, när de drabbas av icke-materiella förluster, så fyller man det där hålet med allt möjligt bråte. Och sen lägger man på lite spackel och så slipar man och polerar man ytan. Därför att man vill inte visa det utåt för andra människor att det finns ett hål. Och så hoppas man att deras människor man möter inte ska råka peta på det där stället där hålet finns. Utan det finns något annat, lite substans bakom. Men ibland så råkar ju människor också peta på det där stället som gör så där ont. Och vi vet ju att det där håller ju inte i längden. Det håller inte att besikta bilen med en massa plastikpadding och annat. Det funkar inte till slut. Och det håller inte att ha ett liv med en polerad yta när det finns ett hål. Därför att under det där, den där polerade ytan, i hålet, så växer oron, ångesten, besvikelsen, ensamheten, bitterheten, hopplösheten och frustrationen över livet. Att det inte blev som man hade tänkt och förlusten känns tung att bära. För att under den där polerade ytan så vet vi alla att där finns hålet kvar. Vad har det då med dagens text om Jesus intåg i Jerusalem? Jo, därför att människorna på Jesu tid, de hade också hål i sina inren. De hade också drabbats av icke-materiella förluster som förtal, mobbning och skvaller, hat och avundsjuka, utsatthet av olika saker, egoism och girighet, allt det där. De hade inte så mycket materiella tillgångar som vi har idag. Men de icke-materiella tillgångarna, de var exakt likadana som vi har idag. Det har inte utveckling här. Alla människor har exakt lika mycket icke-materiella tillgångar som finns här inne. De drabbades också av förluster, precis på samma sätt som vi gör. Som skapade sår och hål och tomhet här inne. Det de visste, det som alla visste i Israel, i Judén på den tiden som var över 12 år, därför att de kunde sin bibel, gamla testamentet som de hade då, det mesta av det, helt utan till. De hade läst här i att en dag så skulle Gud sända Messias till världen och han skulle kunna laga det där hålet som alla människor hade i sina inren. Det hade bibelordet sagt. De visste att en dag kommer han, därför att Gud själv sagt, det står i vår bok som alla över 12 år kunde utan till på den tiden. De visste att en dag kommer han, Messias. Så är det också med många idag som också har läst Guds ord, som vet och tror på att det här är sant, Guds löfte är att det finns en som kan laga det där hålet. Som kan hela såren som vi drabbas av. Som kan ersätta de icke-materiella förlusterna som vi har drabbats av. Det gör att de vet att han kommer. Jesus, för det har de förstått. Att det är han som Messias. Det är klart att de känner glädje som har väntat på. Tänk att de vet att där är ju han, Jesus, Guds egen son, Messias, som folk har väntat på generation efter generation efter generation, och väntar på den dag han kommer som kan hela mitt inre, som kan laga det där tomheten och hålet som finns här inne, så att jag blir hel igen. Alla har väntat på honom och nu kommer han. Det är klart att de blir glada och ropar och gläds och lägger både mantlar och kvistar, och de ropar med glädje, hoppar runt. Det är klart man är glad. De fick uppleva det, att Jesus själv kom där. Han som kunde hjälpa dem. De ropade, Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Därför att Hosianna betyder just hjälp oss, rädda oss. Så deras rop på palmsöndagen är både en hyllning och ett rop på hjälp samtidigt. De ropar hjälp oss. Laga hålet, hela våra sår som vi har i vårt inre. Och så hyllar de, därför att där kommer frälsaren. De ropar på hjälp men och hyllar frälsaren. Nu är han äntligen här. Nu kommer han. Det är ju ett glädjebudskap som Jesus är. Ett glädjebudskap. Och det är det betyder. Evangeliet om Jesus Kristus är ju ett evangelium betyder glädjebudskap. Ett glädjebud. Markus evangelium börjar så. Ni vet, ni som går i kyrkan ibland, i Lukas 2, det handlar ju om Jesus födelse. Man läser det här i hela den julberättelsen. Markus, han går rakt på och säger: här börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Därför att budskapet om Jesus är ett glädjebudskap. Och Jesus själv säger så här, när han växer upp och småningom kommer i aktiv tjänst, när han börjar predika, när han börjar gå runt och möta människor. Han är runt 30 år. Så säger han så här i Lukas 4. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebudskap till de fattiga. Och han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och den fattigdom som Jesus här menar är inte materiell fattigdom, utan icke-materiell fattigdom. För han såg människor i världen då och nu som lider av icke-materiell fattigdom. Där de har skapat olika sätt av hål, drabbats av hål. En del som de har skapat själva och en del saker har andra skapat i deras liv. För det är ju så att vi själva kan skapa en del sår i oss själva. Och ibland så drabbas vi av andra människor som gör saker mot oss. Och det där såg han. Han såg fattigdomen hos människor. Där han såg tomheten i deras hjärtan. Han såg det och så sa han: jag har kommit med ett glädjebudskap. Ett glädjebudskap till de fattiga. Och då innebär det inte vilken samhällsklass man befinner sig i. Därför att den inre fattigdomen, den finns i alla samhällsklasser. Oavsett hur mycket pengar man har hemma eller på banken eller i madrassen, vad man nu har dem. Fattigdomen är någonting som drabbar alla människor. Oavsett ekonomisk ställning. Det är för att verklig rikedom, det handlar inte om materiella ting. Utan sann verklig rikedom finns i kärleken. I trofastheten. I vänskapen. I glädjen, i friden. I generositeten, i godheten, ödmjukheten, i självbehärskningen, i allt det som är gott. Där finns den sanna rikedomen. Inte i det materiella, utan i det icke-materiella. Och när någonting av det icke-materiella skäls ifrån oss, blir vi fattiga. Vi saknar någonting. Tomheten i våra liv blir påtaglig. Ibland vet man inte riktigt vad det är som jag har blivit av med. Men jag känner tomheten. Jag möter ju sådana som, eller en del människor i samtal ibland, där man inte riktigt vet vad händer. Jag känner mig tom. De vet inte vad de har blivit av med. Och så samtalar man och så inser man att det är någonting av de här rikedomarna som man hade förut. Som har blivit bestulna. Som har blivit stulna. Och Jesus han talar också om befrielse för de fångna. Och det handlar inte om de som sitter inspärrade i fängelset. Utan det handlar om de som drabbas av den här icke-materiella förlusten. För den här tomheten, den håller oss fångna i bitterhet, i besvikelse, i sorg, i ångest och ensamhet och oro. Det är ett större fängelse som håller massa människor idag över hela vår värld fångna. Men Jesus säger att han har kommit för att predika befrielse för dessa människor. För att Jesus vill sätta dig fri ifrån oron och ångesten. Allt det som binder dig. För att hindra dig att ha ett liv i frihet. Jesus vill också ge dig synen tillbaka så att du kan se den rikedom som finns i relationen till Gud. Därför att den här tomheten som du har i ditt liv, det gör också att det skymmer din sikt. Om nu ett hål kan skymma sikt, ja, ni förstår ändå kanske. Det är det som Bibeln säger, tomheten, förlusten gör också att det grumlar vår syn, vår blick. Vi ser inte den rikedom som finns i relationen hos Gud. Vilket gör att vi söker lösningar på tomheten på andra ställen. Men Jesus vill ge oss synen tillbaka. Att vi kan se rikedomen hos Gud. Därför att Bibeln säger att det är endast Jesus själv som kan rädda oss. Det är bara han som kan hela ditt inre. Endast Jesus kan ersätta dina icke-materiella förluster i ditt liv. Endast hos Jesus finns frälsningen och räddningen. Apostlagärningarna 4:12 säger, hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Endast tron på Jesus Kristus kan rädda dig och mig. Jesus som är vägen, sanningen och livet. I bestämd form. Inte en av vägarna. Inte en av alla sanningar. Inte ett av alla liv eller vad man ska kalla det, utan han är vägen, sanningen och livet. Därför att räddningen finns endast hos Jesus, inte i andra religioner. Inte ens i katolska kyrkan eller svenska kyrkan. Faktiskt inte ens i pingstkyrkan Karlskrona finns räddningen. För räddningen finns endast hos Jesus Kristus. Om du trodde att pingstkyrkan kunde rädda dig, så kan vi inte det. Därför att vi kan bara erbjuda Jesus Kristus. Han kan rädda dig. Det finns heller ingen regering eller politiker eller makthavare, präst eller ens pastor. Inte heller någon YouTube-kändis eller artist i världen eller personliga tränare eller någon annan människa i hela världen. Det är bara Jesus Kristus som kan hela och rädda dig från den tomhet som vi alla drabbas av i livet. För om du har drabbats av icke-materiella förluster i ditt liv, känner att det är något som saknas i ditt inre, tomrum, ett hål, sår eller vad det än må vara. Kanske har du drabbats av någonting där du nämnt av förtal eller mobbning eller utsatthet eller otrohet eller ovänskap eller konflikter. Allt det där som skäls i vårt inre. Kanske har du försökt att fylla det tomrummet med alla möjliga saker. Under din polerade yta så finns där besvikelsen, hopplösheten och bitterheten. Om du känner så idag, så skulle jag vilja att du ställer, inte behöver inte ställa upp fysiskt, men att du ställer tillsammans med alla de andra människorna som stod där ut efter vägen, efter gatan i Jerusalem, som tog kvistar och mantlar och la på marken för Jesus och ropade av glädje: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, för där kommer han, räddningen, han finns ju här. Också idag, inte bara då i Jerusalem, han finns också här idag. Jesus kan komma till dig på olika sätt, oväntade sätt som Lisa sa i inledningen. Därför att ingen hade väntat att Jesus skulle komma, räddningen skulle komma på en åsna, men det gjorde han. Han kommer på oväntade sätt. Räddningen finns för dig idag. Därför att det är hans ankomst vi firar. Det är ju som du sa, att advent betyder just ankomst. Vi firar advent därför att vi väntar på Jesu ankomst. Och han har kommit. Både advent och jul firar ju för att han har kommit. Vi firar inte advent och jul för att vi ska öka våra materiella tillgångar. Vi firar advent och jul för att vi ska öka våra icke-materiella tillgångar. I mötet med han som kan hela dig, upprätta dig och läka dig. Vi firar Jesus Kristus, Guds egen son, som kom hit ner till jorden. Som kom för din skull, för min skull, för hela mänsklighetens skull. För att du skulle kunna få läkedom och helande i ditt inre. Frälsaren Jesus Kristus. Det är det som ängeln säger när i julevangeliet vi läser att ängeln som kommer till hedarna, hennes ängelns budskap är ifrån Lukas 2: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, Han är Messias, Herren. Ängeln talar om att nu är Messias född, han som ska rädda er, han som Bibeln har pratat om, som ni vet, som ni har läst om, som alla kan utan till ifrån 12 års ålder. Nu är han på gång, nu kommer han att födas. Det är ett glädjebudskap. Äntligen kommer han. Och jag vill avsluta med att läsa orden från Jesu undervisning i Matteus 5. Där han talar till de som har drabbats av icke-materiella förluster. Som har drabbats av fattigdomen. Inte den materiella, utan den icke-materiella. Han talar till människor som har fått sår i sina inren. Han talar till dig som känner dig sviken. Som har drabbats av utsatthet, av sår eller vad det nu än är i ditt liv. Jesus talar till dig. Och han säger så här i Matteus 5. Saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Jesus säger att han kom för din skull. För att läka dina sår, för att laga det hål och den tomhet som du känner i ditt liv av de icke-materiella förluster som just du har drabbats av. För det har alla människor i hela världen drabbats av. Och Jesus är den enda som kan läka dina sår och fylla det där hålet med hans kärlek. Så att du inte behöver dölja ditt hål under en polerad yta och massa annat. Utan här finns ett liv fyllt med kärlek och nåd. Barmhärtighet och frid att få. För att Jesus kom för din skull. För alla människors skull. Ett glädjebudskap från himlen. O mänsklighet, ställ dörren på glänt. Det är advent. Det är advent. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du kom hit ner till jorden. Tack för att du är den enda som kan läka våra sår som vi har drabbats av. Du som kan ersätta våra förluster, de icke-materiella. Och nu ber jag för var och en den här stunden som känner att de har sår, hål, tomhet i sina inren, vad det än må vara. Tack att du vill möta dem som med ett öppet hjärta ber till dig just nu. Jesus, kom och hjälp mig. Förlåt att jag har fyllt hålet med allt möjligt annat. Tack för att du kommer dem nära. Tack för att du rensar ut allt det som är felaktigt och fyller det med din kärlek och din nåd och barmhärtighet den här stunden. Tack för att du kommer med din frid in i människor just i detta nu. Och jag ber för alla att de får sträcka sig upp med lyfta armar, med palmblad eller med jublande röster säga Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Vi välkomnar dig, Herre, att komma hit och möta oss alla efter de behov vi alla har med din kärlek och din nåd.